Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm och vid min sida poddens producent Fredrik Ankarskjöld. Min gäst idag är Leif Widerbert. Varmt välkommen!
Tack snälla för det!
Leif, vi har hängt hela dagen idag.
Det har vi. Fika, och gjort lunch och...
Vi har fikat och vi har lunchat och vi har pratat och jag har också fått en behandling av dig.
Stämmer bra.
Som vi ska faktiskt prata om idag i poddens avsnitt.
Spännande.
Det var fantastiskt, kan vi bara börja med. Men först så vill jag berätta vem du är. Och jag gjorde min vana trogen lite research på dig och när jag gick in på din webbsida så står det så här: nu ska vi jobba integrativt med utropstecken. Och det ska ju vi inte alltså fördjupa oss i idag. Det har vi gjort hela dagen. Men Leif, du är osteopat.
Stämmer.
Vad är en osteopat för någonting?
Ja, det är en på ett sätt komplex fråga. Men eftersom osteopatin är så bred i sitt uttryckssätt. Men om vi börjar med, så är vi ju i samma grupp som kiropraktorer, naprapater. Det är alltså en manuell medicin. Manuell medicin, man jobbar med händerna på kroppen. För att hjälpa kroppen eller personen på olika sätt. Så en manuell medicin startade mitten 1800-talet i USA. En dåtidens läkare var ju kanske inte så bra med våra mått mätt. Jobbar ju mycket med kvicksilver och andra saker som skulle bota. Så den här Andrew Taylor Still ville hitta lite andra vägar. Han var alltså läkare. Och började titta på hur rörelseapparaten fungerade. Han bodde ute på prärien. Det här kanske är anekdoter, men det finns en grund i det. Han bodde väldigt nära en där indianerna begravde sina döda. Och fick möjlighet att titta och dissekera kroppar på ett sätt som man inte hade gjort så mycket tidigare. Och där började han att bygga fundamentet till att rörelseapparaten har en stor betydelse för vår hälsa. Och även hur vi faktiskt kan påverka och bota många sjukdomar.
Mm. Finns det någonting som osteopati är liksom, ja men det här är man riktigt bra på?
Det som är svårt med osteopatin, det är att vi egentligen så behandlar vi i grunden inte så mycket struktur. Nu ska vi säga lite grann då att det här är ju min osteopati, det är min uppfattning om osteopati. Men man tittar mycket mer på fysiologi, funktion och om man då tänker sig att det vi kan hjälpa kroppen med är cirkulation på blod, arteriellt, venöst, lymfflöde, nervflöde och cerebrospinalvätska och så vidare. Att få det här att flyta och fungera i kroppen, det är ju det kroppen läker av. Och kan vi få det att fungera bättre så påverkar ju det alla sjukdomstillstånd.
Positivt liksom.
Positivt, utan att man egentligen behöver säga att jag behandlar en viss sjukdom, för det gör vi inte på det sättet.
Nej. Så att ett bättre utgångsläge för kroppen både preventivt, kanske parallellt till annan behandling,
absolut,
och post att återta sin funktion. Ja. Av någon, om man behöver det, så att säga, något själv. Vad står osteo för?
Ja, os är ju ben på latin och patos är ju väg eller lidande där. Men så Det finns ingen bra förklaring, jag tycker inte det. Men,
men typ
det
så.
Typ i alla fall. Ja. Benet, alltså det är ju rörelseapparaten som är huvudverktyget, kan man väl säga.
Kan man säga någonting vad som är skillnaden mellan en osteopat, en naprapat och en kiropraktor?
Helst inte, höll jag på att säga, utan det får naprapaten och kiropraktorn säga själva. För att det är klart att det finns mängder med likheter, men det finns också skillnader.
Enligt dig?
Det jag vill i så fall trycka på är ju om att osteopatin har ett väldigt, väldigt tydligt helhetsperspektiv.
Mm.
Body, mind, soul pratar man ju om. Mm. Kropp, tanke, känsla, själ.
Mm.
Att vi har med alla de aspekterna i vår behandlings, våra behandlingsprinciper. Och de, man kan ju säga så här då, att vi har en, vi har några olika modeller kanske som vi jobbar utefter, och det är både biomekaniskt, vi jobbar med respiratoriskt, cirkulatoriskt, neurologiskt, biopsykosocialt och bioenergetiskt.
Mm.
Om vi ska ta med de så många delar som behövs på riktigt.
Ja, body, mind and soul. Då bara kommer det till ett citat utav Sokrates. Liksom du inte ska försöka bota ögonen utan huvudet, eller huvudet utan kroppen, så ska du inte heller försöka bota kroppen utan själen. Sokrates.
Tack. Klok kille.
Ja, han var rätt klok, den där killen. Han visste vad han pratade om, kan man säga.
Precis.
Ja, okej, men då ska vi fortsätta här. Du blev färdig osteopat 1992.
Stämmer bra.
Innan det så hade du startat Hälsosjälen.
Ja, stämmer.
Vad är Hälsosjälen? 1990,
va? Så Hälsosjälen är min lilla klinik och mottagning som jag har jobbat med under alla år. Och i början så var vi en ren osteopatmottagning. Vi har 3-4 osteopater som jobbade ihop.
Mm. Var någonstans i Sverige?
I Göteborg, i Mölndal. Ja, precis. Och vi har för sig precis flyttat, men det kan vi komma till sen.
Ja, det kommer
kanske,
till sen.
Efter en att jag jobbat parallellt under några år på med mycket psykosomatisk medicin i ett rehabprojekt under 5 år ungefär, också i Göteborg, Institutet för psykosomatisk medicin, där jag fick mycket, mycket inspiration över att jobba tillsammans. Den styrkan som finns i att jobba i team, jobba olika professioner tillsammans, den läkningskraften som det ger, som man inte klarar av som terapeut eller läkare själv, oavsett hur bra man är. Vi behöver varandras kompetenser.
Ja,
och det blev så tydligt där.
Ja. Så, mer med komplexa och kroniska, alltså kroniska, men komplexa, krångliga tillstånd.
Krångliga, komplexa tillstånd, som sagt. Komplex trötthet kan man säga, på olika sätt. Och, och psyke och soma involverade på olika sätt.
Ja, men så är det ju verkligen. Ja, så efter du var färdig osteopat så har du också vidareutbildat dig i mycket. När jag läste på dig.
Ja, det är kul med kurser och utbildningar. Course junkies brukar vi kalla oss.
Ja, just det. Och då har du läst, då har du utbildat dig inom kraniell osteopati. Du har utbildat dig i biodynamics, osteopatisk pediatri, alltså på barn. Mm. Som ju då i Sverige, i och med att det inte är en legitimationsgrundande utbildning än, så får man inte jobba på barn under 8 år, ska väl sägas.
Tyvärr
for the record.
Ja.
Mm. Rytmisk rörelseträning. Vad är det? Eller jag säger de här sakerna, så går vi in på var och en, så får du berätta vad det är för någonting. Handel och Perrin teknik. Ja. Så om vi börjar med kraniell osteopati. Det fick jag lite varje dag.
Mm.
Ja. Vill du berätta?
Jag känner på det.
Ja.
Kraniella osteopatin utgår ifrån att det är ett rytmiskt flöde i inte minst cerebrospinalvätskan, men också i nervsystemet och faktiskt i varenda levande vävnad som vi har i kroppen. Och den kan användas för att på ett sätt diagnostisera lite grann om vävnaden, vilken man nu vill bedöma, om den har en bra och fungerande fysiologi eller inte. Och så finns det ju arbetsredskap att jobba och förstärka den här kraniella rytmen eller flödet. Det är mycket, mycket arbete speciellt med huvudtrauma såklart och huvudvärk, yrsel. Men egentligen så är det applicerbart var som helst i kroppen.
Mm.
På vilken vävnad som helst.
Mm. Ja, precis.
Subtil och men väldigt djupgående skulle jag säga.
Mm. Vi kanske ska liksom redan här, eftersom jag vet ju att du gjorde lite det på mig, att jag fick ju en behandling av dig idag.
Mm-hmm.
Och vi kom överens om att vi skulle använda oss lite grann av det,
ja,
i det här avsnittet, för att också förklara lite grann här, liksom hands-on.
Tackar jag för att du vill.
Ja, jag tackar för den behandlingen. Den var, som jag sa i början, fantastisk. Så om det du gjorde på mig då när du, ska vi nämna någonting om det?
Om vi ska ta just den kraniella delen där då, så var det ju att med bakgrund till ett flertal whiplash, och det här är okej att jag berättar.
Mm, ja, det är det, absolut.
Dina hjärnhinnor, durerna inne i kraniet och ner i ryggmärgen var oerhört spända, stenhårda skulle jag säga.
Mm. Och då kan jag säga så här att det har jag innan du gjorde den här behandlingen på mig känt av, i form av att jag känner ofta att jag blir väldigt trött i huvudet och spänd i huvudet.
Mm.
Och det har ju föranletts av väldigt mycket stress under flera år. Mm. Så att när du förklara det här och sen gjorde de här enormt mjuka rörelserna som du gjorde, så öppnade jag kände ju hur det blev
roligt.
Ett flöde.
Ja,
som
är,
ja, så.
För det påverkar ju, tanken är ju att det ska påverka också det venösa flödet som ju löper i de här hjärnhinnorna och flödet i egentligen runt hela nervsystemet, att det öppnar upp det. Och det fungerade riktigt bra på dig, ska jag säga. Det var en tacksam kropp som tar emot där.
Den blev glad.
Den blev glad, ja, precis.
Huvudet blev glad.
Ja, precis.
Nej, men det var väldigt speciellt, för du sa så här, nu borde du känna hur det kanske, du sa att det blir lite som ett flöde framåt över ansiktet.
En rytmisk
och bak,
flöde.
Och det var exakt precis så, i form av att det faktiskt blev svalare framåt, och så för mig blev det så. Och klarare i huvudet, mer avslappnat.
Oj, vad fint.
Ja. Mm. Ja, vad spännande. Så det är kraniell osteopati. Och sen biodynamics, vad är det för någonting?
Biodynamics är en, ja, egentligen en fördjupning och vidareutveckling av det kraniella, en utbildningsserie som man gör under 9-10 år. För att det vad ska man kalla det, perceptionsutvecklande, för att lägga ett svårt ord på det. Alltså hur att vi kan uppfatta ännu finare spänningar, rytmer och tillstånd i kroppen, och jobba med även med dem. Och de står ju såklart för olika tillstånd i kroppen.
Mm. Gjorde du något sånt på mig idag?
Inte behandlingsmässigt. Alltså jag tror egentligen alltid att det följer med lite grann. Men inte rent behandlingsmässigt, lite bedömningsmässigt gjorde jag det.
Okay.
För att förstå lite var du befann dig just idag.
Ja.
Att din vänstersida till exempel var lite, mittlinjen låg på din vänstersida, den var lite överbelastad och lite stressad.
Och det tyckte jag ju var så spännande att du sa också, eftersom jag yogar ju ganska mycket. Och jag är liksom så här, söker med ljus och lykta efter att kunna balansera, för att det är så stor skillnad på, det är det ju på väldigt många människor, stor skillnad på vänster och höger här var det, men jag tycker att det är besvärande stor skillnad, och det påpekade du, att det här var, Ja, så det var också väldigt spännande.
Ska vi ta en liten koppling, är det okej, in till behandlingen där då? Eftersom vi pratar om vänstersidan där. För att den här mittlinjen som då devierade över, som jag påstår, till vänster lite grann. Det blev väldigt mycket just där du har ett R.
Mm, precis.
Där du har opererat bort ett melanom.
Mm, för 20 år sedan.
För 20 år sedan.
Mm.
Och då gick vi också in och arbetade i ärrvävnaden fasciellt och så fint vi kan komma åt där. Mm. Och det blev ju en, uppfattade jag, som en smältning i området. Öppnade upp lite mer flöde. Men det sitter ju också, kommer jag inte ihåg vilket ord du uttryckte där, men inte obehag. Det var mer en...
Besvärligt var det.
Besvärligt.
Det var det, mm. Att det är besvärligt. Och det var det också. Att få det där ärret. Det är länge
sedan. Såklart, ja.
Och det är ganska, för mig, stort i alla fall.
Ja.
På ett besvärligt ställe. Och eftersom både du och jag sitter här och är medicinskt utbildade. Mm. Så är det ju också runt omkring lymflödet och så. Så det har ju påverkat det över tid. Att ha det där ärret. Och det var också stor skillnad.
Mm.
Kring ärrvävnaden kändes det som att jag fick mycket uppmärksamhet. Min kropp fick mycket uppmärksamhet kring det ärret idag.
Jag tror den längtade efter det. Och det är ju mycket fasciasystemet som påverkas där.
Det är
liksom, man har skurit igenom bindväv och fascier.
Ja, muskler och allting.
Alla kollagentrådar har rörts till och växt ihop. Och,
Så det kan man ju också då göra med osteopatin. Jobba mycket med såna här...
Mycket med fascia. Ja. Gärna, det är jätteroligt. Jobba postoperativt till exempel. Mm. Ja.
För att få en bättre ärrläkning så att det inte växer ihop för tajt och för problematiskt. Liksom.
Mm.
Mm. Och sen kommer vi till osteopatisk pediatri. Och då vill jag först innan det säga att bortsett från allt det här som jag har nämnt, jag kommer nämna lite till, så har du varit rektor på Osteopathögskolan och även undervisat då i pediatrisk osteopati på Skandinaviska Osteopathögskolan och Stockholm College of Osteopathic Medicine. Och arbetat både på kliniker och sjukhus både i Tyskland och Norge.
Mm.
Men då ska jag säga att pediatrisk osteopati får man inte göra i Sverige.
Nej. Eftersom vi inte är legitimerade, tyvärr. Nej. Och den pediatriska delen av osteopati internationellt är en stor del av det man gör. Just eftersom det är så lugnt, så milt, så respektfullt mot kroppen och ett litet barn eller en liten bebis. Tar vi Frankrike så alltså, det är nästan regel att man går till en osteopat när man med sitt nyfödda barn. Och det är så etablerat i stora delar av Europa att pediatrisk osteopati är en av de största delarna av osteopatin.
Mm.
För några år sedan så var jag på en osteopatisk konferens i Berlin. Bara det är ju häftigt, det var väl över 1000 osteopater från hela Europa med massa fina föreläsningar och det handlade just om pediatrik. Så intresset och kunskapen om osteopatisk pediatrik är stor. Men vi får tyvärr inte använda den i Sverige.
Nej, Sverige håller emot.
Sverige håller emot.
Vet man varför?
I grunden så, jag vill tro lite gott om alla, så jag tror det är säkert att, såklart att det är säkerhetsmässigt att barn, man ska vara försiktig med barn. Och jag skriver helt under på det. Men när man är inte alls uppdaterad i kvaliteten och kompetensen hos behandlarna och vill inte riktigt se den, känner jag, man vill inte ta in den.
Mm.
Varför? Det kan man fundera över.
Visst har du varit engagerad i Osteopatförbundet?
Jag var engagerad i Osteopatförbundet på 90-talet, ja, precis. Ja. I styrelsen där lite grann.
Hur ser det ut i relation till att få osteopatutbildning i legitimationsgrundande?
Mm. Nuvarande styrelsen och förbund jobbar rätt mycket med just mot legitimation. För att få den och de lobbar och de, det senast i... var det i höstas, så kom det en ny motion till regeringen från någon av politikerna där, men den slogs ner rätt snart.
Mm. Varför?
Vet inte. Det är ännu konstigare eftersom förra vintern, inte vintras, förra vintern, så beslutade Nordiska rådet enhälligt att rekommendera svenska regeringen att legitimera osteopatin. Eftersom den är legitimerad i Finland, den är legitimerad i Danmark, Norge och Island.
Det är så.
Det är så. 10 länder i, med Norge så tror jag det är 10 länder i Europa så där osteopatin är.
Alla länder runt omkring oss?
Alla länder runt omkring
men
oss.
Men inte Sverige?
Men inte Sverige.
Mm. Mm. Det är, på den. Det är det verkligen. Ja. Men med det sagt tänker jag ju att det borde bli så framöver. Ja. Alltså det verkar ju, det blir ju väldigt märkligt om
det blir jättemärkligt.
I hela Norden är med. Mm. I hela Norden så är man legitimerad som osteopat men inte i Sverige.
Ja. Man, mycket av det här Nordiska rådet ska ju också sörja för att det är likvärdiga, man kan utbildningar mellan olika länder, det ska kunna flyta emellan, arbetskraft ska kunna flyta emellan, men det går inte.
Nej, det går inte. Men du har arbetat i Tyskland och i Norge.
Jag hade förmånen under rätt många år, 7-8 år, att arbeta regelbundet i Tyskland just med pediatrik. På en pediatrisk osteopatmottagning, på en ortopedimottagning pediatrisk och inne på förlossningsavdelningen på ett av sjukhusen i Hamburg. Som var helt fantastiskt. Det är bland det bästa jag har gjort i livet. Och kunna få från barnmorskor och förlossningsläkare kunna möta ett litet barn och ta hand om en nyfödd, ibland bara några timmar gammal, som har haft extrem stress av olika anledningar under förlossningsförloppet. Mm. Suttit fast hårt, sugklocka, tänger, akuta kejsarsnitt, navelsträngar, alltså runt hals, runt kropp. Alltså det händer ju så mycket.
Ja. Jo, det gör det verkligen. Kan
och
göra.
Det sitter, det kan göra. Mm. Och det sätter sig tydliga spår, framförallt i nervsystemet som har svårt att landa, slappna av. Och kompressioner i skallbas, övre nacke.
Mm. Mm.
Och där är de osteopatiska teknikerna så fina eftersom de är så mjuka. Jag kan berätta hur många stories som helst, jag får säga om hur det är.
Så där har du varit och arbetat och fått gjort den här. Men,
så jag har ungefär 3000 barnbehandlingar liksom i bakfickan.
Så hur för osteopatin är ju, skulle jag säga, som har varit hos både kiropraktorer, naprapater och nu hos dig och även hos en osteopat tidigare, fast länge sedan, är ju väldigt mjukt. Alltså väldigt mjuk behandling. Vad gör man med de här små bebisarna som är? När allt det här har hänt, hur kan du ta något exempel?
Ett exempel kan vara, det är ju mycket, mycket mer vanligt med torticollis, alltså nackspärr på en nyfött bebis än vad man, än vad jag trodde i varje fall innan.
Mm-hmm. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej.
Men det kan ju hända utan att man vet om.
Absolut, såklart. Och det kan bero både på en fixering, att alltså man har legat länge i samma position i livmodern, men det kan också, många gånger så har det en mer funktionell bakgrund där en av våra kranialnerver har fått sig någon påverkan. Och där då halsmuskulaturen drar snett. Gör man inte någonting åt det direkt så blir det lätt att barnet ligger på samma sida hela tiden, får ett platt bakhuvud. Blir det väldigt starkt så kan det ju bli att man får ett parallellogramhuvud, alltså det går fram till även pannan. Och då börjar det bli, kan det bli lite besvärligt. Oavsett så är ju inte kroppen i den balans som den skulle kunna vara. Och då kan man med de här jättemjuka, fina kraniella metoderna hjälpa kroppen, hjälpa loss de här kompressionerna i då, framförallt är det ju fogarna i kraniet, mellan kraniets ben, fogar som är otroligt många fler när barnet föds också. De växer ju ihop, många av dem. Så.
Just det. Ja, vad spännande. Mm. Jättespännande. Vi får se när det kommer till Sverige helt enkelt.
Ja, jag bara längtar.
Vad tror du själv?
Alltså en legitimation tror jag, den måste komma någon gång. Det är så orimligt att det inte finns.
Mm.
Och det är klart, det kommer att ställa det inte får göra, tycker jag, är att det begränsar de fina delarna i osteopatin som är väldigt, väldigt individuella, såklart. Individuella, det är väldigt svårt att göra bra forskning på individer, individbas.
Det går tyvärr inte att evidensutvärdera en metod som inte går att generalisera.
Nej, och det här finns inga generaliseringar. Nej. Punkt.
Mm.
Det är det som är,
det är det
gör
som
den
är
styrkan.
Mm. Ja, precis. Mm. Det är det unika behandlingsutfallet.
Ja.
Mm. Sen går det att göra forskning på det i alla fall.
Ja, det går ju att ställa det. Göra lite blackboxmodeller och det går att göra lite...
Ja, okej.
Okay. Vad var det jag skulle säga? Jo, med legitimeringen, för det finns också osteopatförbunden i Europa har gjort ett fantastiskt arbete, så osteopatin är CEN- validerad.
Vad är det för någonting?
Det är en kvalitetssäkring som vi gör på produkter, på tjänster, på allting. Så det finns en väldigt, väldigt fin grund för vad som är osteopati, vad som ingår, hur utbildningen ska se ut och så vidare. Jättefint underlag. Det är bara att besluta.
Okej. Okay. Skickar vi ut.
Det skickar vi ut.
Till beslutshavare. Ja. Titta på det.
Mm.
Okej. Okay. Ja, men tack. Och då går jag tillbaka nu till, vi var på då osteopatisk pediatrik som vi har pratat om. Sen kommer vi till rytmisk rörelseträning.
Mm. Det är ju, det finns olika modeller där. Det är, vi föds med ett, kommer jag inte ihåg exakt, men så är det runt ett 50-tal olika spädbarnsreflexer. Och där av olika anledningar, kan vara från förlossningen, kan vara olika trauman eller omsorgssvikt kanske på början som gör att nervsystemet inte kan mogna in de här reflexerna. Reflexerna är ju verkligen funktionella i början, men med vår vanliga motoriska utveckling så ska de mogna bort. Gör de inte det så ligger de ju kvar som små buggar i vårt nervsystem.
Mm. Just det.
Och det finns olika modeller att jobba med det där.
Mm. Och det här är en modell.
Det här är en modell, ja. Och även, jag tror du har det på din nästa punkt där, Handel.
Just det.
Som verkligen, alltså de överlappar varandra lite grann där. Kan samarbeta också.
Det är också en sorts för att jobba med reflexerna.
Det är inte specifikt reflexerna. Det står för Holistic Approach to Neurodevelopmental and Learning Efficiency.
Mm.
Fantastiskt ord. Eller mening. Där man jobbar med att utvärdera vilka sensoriska system i vår kropp som är belastade.
Mm.
Och inte har kunnat utvecklas eller blomma.
Okay.
Så även om vi pratar om en dyslexi till exempel eller en ADHD-problematik så finns det, hittar man väldigt, väldigt ofta små sensoriska obalanser. Och istället för att ge mer lästräning till den som redan har svårt för att läsa, vilket är horribelt, det är inte snällt, så går man in och kikar på: men hur kan vi hjälpa de sensoriska systemen? Alltså smak, lukt, syn, hörsel, balans, känsel, proprioception, rymdsuppfattning och så vidare.
Mm.
Och så jobbar man med dem.
Mm.
Och surprise, då händer det någonting högre upp i liksom hierarkin i vår neurofysiologi.
Ah.
Jättefräckt. Jättefint.
Mm. Vad intressant. Spännande.
Mm.
Och sen har vi då Perrin-teknik.
Mm, precis. Jag har ägnat rätt många år nu åt att jobba med ME och kronisk trötthet.
Mm. Och då kan vi säga för den som lyssnar, vad är ME?
ME är...
Ja. Myalgisk
encefalomyelit, ja precis.
Svårt
och
ord.
Och ett långvarigt kroniskt tillstånd som man egentligen idag inte har någon förklaring på. Där kroppen är, och själen får jag säga också då, oerhört trötta. De värsta fallen orkar ju inte upp ur sängen. De ligger och blir matade liksom i ett mörkt rum.
Mm.
Man tål inte mer. Jag har flera patienter som, de kommer till mig, kanske nu, en som har gått länge, var 14 dag. Och det är väl i stort sett det hon gör.
Mm. Vilket lidande.
Otroligt lidande. Och det är ett stort mörkertal, men man har ju ändå uppmärksammat det mycket mer nu ihop med post-covid som är kanske någon form, väldigt närbesläktat i alla fall.
Det är intressant, så man inte riktigt vet vad ME beror på, som sagt var. Och så har vi sett samma scenarium på något sätt utvecklas med post-covid.
Stämmer.
Mm. Vilket gör ju att det kommer säkert få mer fokus.
Ja, det får det.
Så den här är bra.
Ja, det är jättebra. Mm. Mm. Så den här Perrin-tekniken är en engelsk läkare, osteopat, som har utvecklat ett system som går ut mycket på behandla lymfsystemet och ihop med viss kraniell behandling faktiskt då för nervsystemet. Och jag tycker det har jättebra resultat på en del ME-patienter. Men jag tror också att det finns så många grundorsaker, så det behövs många ingångar.
Ja, det är komplext, minst sagt. Mm. Så det här är ganska mycket utifrån, du har ju fördjupat dig på mer också som vi ska komma in på lite grann. Men som osteopat, är det här, den här profilen som du har, är det liksom så det brukar se ut? Eller?
Nej. Det är det inte. Det är jag som ser ut så. De flesta osteopater jobbar med manuell medicin. Man jobbar med arbetsskador, idrottsskador, rygg-nackproblematik. Och är jätteduktiga på det. Men jag tycker att osteopatin har så många... Och det finns massa arbetsredskap där, eller tekniker. Men det finns stor potential för osteopatin att jobba mer med de här, inte rent muskuloskeletala problemen, som jag säger, utan mer fysiologiska problem.
Mm.
Och att ha approachen, att jobba via kroppen med dem, saknas totalt, skulle jag säga, i vanlig vård.
Mm.
Man, om vi bara tänker, det finns ju mycket postural träning som man kan göra, alltså hållningsträning.
Mm.
Om man bara försöker åskådliggöra ett exempel, om vi inte orkar hålla uppe vårt huvud, vår bröstrygg sjunker ihop, komprimera bröstkorgen. Hur påverkar det vår andning? Mm. Hur påverkar det luftrör? Hur påverkar det hjärta? Hur påverkar det cirkulation? Hur påverkar det blodtrycksrespiratorer? Mage, precis.
Mm.
Så att jobba med rörelseapparaten för att få fysiologin att fungera är egentligen rätt självklart.
Ja. Ja, och det gör vi ju i andra sammanhang också. Så att det är ju inte, det är ju liksom så. Ja, okej. Okay. Ja, och... Då vill jag passa på det, för du jobbar med någonting som jag tyckte lät så spännande, hälsostatus, HRV.
Ja, precis. Det är en liten komplettering. Det är ju inte, tillhör ju inte osteopatin på det sättet, men ett verktyg för att heart rate variability står det för, där man mäter pulsen, tar pulsen och ett slags EKG. Kan man avläsa belastningen på sympatiska stresssystemet eller jämfört med parasympatiska lugn- och ro-systemet då. Och man får en bild av hur belastningen ligger mellan dem, balansen mellan, och också belastningen liksom mer centralt.
Mm.
Ungefär som att vårt sympatiska parasympatiska system, det är vår personal, det ska jobba för oss.
Mm.
Sköter inte personalen sig, då får ledningen gå in och jobba.
Just det.
Det centrala går in och jobbar. Men det är fruktansvärt ineffektivt.
Mm.
Det är inte ett bra sätt. Och Nej. Det sliter på ledningen.
Ja. HRV är ju också ett traditionellt, alltså det vi kan mäta just med hjärtat också, att vi har olika sorters HRV. Jag tänker för andra som lyssnar på det här som kommer från andra perspektiv inom hälso- och sjukvården, så är det. Men det här har man då utvecklat för att också jobba utifrån ett hälsostatusperspektiv. Ja. Förstå någonting mer kring det. Liksom.
Precis. Mm. Mm. Och det kan vara ett fint komplement. Man kan följa ett förlopp till exempel. Mm. Vad händer i kroppen? Får vi någon effekt? Stressar nervsystemet av? Mm. Får vi mindre påslag sympatiskt?
Mm. Mm. Spännande. Ja, verkligen. Och sen jobbar du också med trauma.
Mm-hmm.
Genom osteopatin. Och då hade du det här med att du gjorde väldigt bra sätt att förklara det här på din webbsida när jag var inne och läste där om, och utgick från too much, too fast, too soon.
Mm.
Berätta, hur tänker man när man jobbar med trauma utifrån too much, too fast, too soon med osteopati?
Jag skulle gärna vilja säga det, men det är inte jag som har formulerat det, men det är en bra formulering.
Ja, det är det.
Att någonting som drabbar vårt nervsystem, drabbar oss och då vårt nervsystem i ett tempo där vi inte hinner med att reagera på ett balanserat sätt.
Mm, just det.
Jag läste någonting häromdagen också att det kan mycket väl vara too little också. Mm. Vilket är, alltså man får för lite input.
Mm.
Man får inget som ett barn till exempel som vill uttrycka någonting som inte får någon respons på det.
Just det. Precis. Man blir osynliggjord.
Ja.
Inte hörd.
Yes.
Och neglect allt det här, skulle vi kunna kalla det för.
Precis. Mm. Och allt det här sätter, och det finns ju mycket ny spännande forskning runt det här. Inte minst polyvagal theory, Stephen Porges.
Mm.
Och förståelse för hur det här sätter sig i, eller påverkar vårt nervsystem på djupet verkligen.
Mm.
Och det blir som en programmering som vi har med oss i vardagen varenda dag.
Mm.
I alla våra aktiviteter och våra val.
Mm. Så hur jobbar du som osteopat med det när du möter det? En patient kommer och berättar för dig kanske, du märker, du har hört, söker för smärtor i kroppen och så vidare. Vad händer?
När man kommer in och jobbar på de här lite mer fina nivåerna, som man säger, och med finare spänningar, finare flöden. Det är det här underbara österländska uttrycket less is more. Att om vi inte går in och blockerar kroppen som terapeut för att jag vill förändra dig, utan istället möter där kroppen är, så når vi mycket av de här djupare emotionella spänningarna, trauma, jätteofta att det väcker mycket känslomässigt. Det kan komma upp minnen, men ofta bara ren, man blir jätteledsen men man förstår inte varför.
Trauma kommer ju många gånger, brukar jag säga, som en reaktion i situationen, snarare som en minnen.
Mm.
Utan det kommer att plötsligt, det här du säger, man blir plötsligt ledsen. Därför att man har befunnit, någonting triggar i situationen. Man förstår inte riktigt, för att det kommer inte heller riktigt som ett minne, utan det kommer som en reaktion i situationen.
Ja. Mm. Och jag bara hoppas ju att det kommer att komma ännu mer fin, bra forskning liksom på hur det här, mer förståelse för hur det etableras i kroppen. Och för det är så tydligt när man jobbar med det här att det sitter i kroppen. Och det sitter i kroppen och i olika vävnadslager, fascier kanske är väldigt mycket där. Och att det går verkligen att jobba med. Det går att lösa, och det måste ju finnas en någon positiv ton i det, att det inte bara liksom att vi har sätter trauma i kroppen och det är tungt. Det går att göra. Det går att lösa. Mm. Det går att jobba via kroppen är en modell också som ju gör att man kanske inte alltid behöver sitta och återupprepa sina trauman.
Nej, många gånger så är inte det heller verksamt, därför att man blir retraumatiserad. Man berättar om en traumatiserad människa som berättar om det som har hänt är i stunden. Mm. Man kan höra det i talet. Mm. Och jag ser hur den där personen kommer emot mig. Ja, då förstår man att patienten har inte bearbetat det, utan det återupprepas inom, och då får man ju alla kroppsliga sensationer.
Mm.
Så att ibland så är det ju så att det är fullständigt kontrainducerat att ha ett samtal om det. Men vi måste göra andra saker.
Vi får andra ingångar.
Så jag som psykoterapeut, jag gör också andra saker än att, precis. Och särskilt om jag hör patienten börja prata som att nu är patienten i situation, då måste jag göra någonting
då bryter
direkt. Mm. Liksom. Ja. För att annars så försätter man den patienten i en enorm stress och trauma, återtraumatiserad. Så det, och jag tänker så här att vi har ju vetat här i början på 1900-talet, Merleau Ponty som gjorde forskning, sjukgymnast, som kunde visa på att kroppen bär det knoppen, alltså det psyket inte klarar av att integrera eller hantera.
Mm.
Det sätter sig i kroppen. Vi vet ju det här. Vi vet det.
Mm.
Ja. Forskning är färskvara. Jag är all into forskning. Jag älskar forskning. Därför att vi lär oss någonting mer och någonting mer och någonting mer och någonting mer. Men så att jag tycker ju absolut att det ska göras mer så att vi förstår mer och mer. Men vi vet ju det här redan.
Vi vet mycket av det. Men, och det som behöver göras är ju, och det är väl där vi hamnar så småningom i vårt lilla samtal här, vi behöver göra det integrerat.
Ja.
För det finns inte en lösning, det finns inte en ingång. Vi behöver använda alla våra resurser för att
verkligen
kunna hjälpa till här.
Så att då tar vi oss rakt in i detta. För du har ju, när du startade Hälsosjälen 1990, så befann du dig i det gula huset.
Ja, precis,
som vi inte ska fördjupa oss om mer än att jag har fått höra fantastiska berättelser idag. Det har varit en stor del av ditt liv, kan man säga.
Ja, men det är det på olika sätt.
På olika sätt. Mm. Du träffar bland annat din fru där.
Så var det.
Fantastiskt.
Det har följt med sedan början på 80-talet.
Där din praktik var förlagd.
Mm.
Och nu har du flyttat.
Nu har vi flyttat till ett spännande projekt, eller det är mer än ett projekt, det är en stadsdel som bara ligger några hundra meter från vår gamla klinik.
I Göteborg,
Mölndal, och det heter GoCo. Det är ett område som har ett life science-kluster, kallar de det, med den stora rubriken health, alltså hälsa. Och jag kommer inte ens ihåg min reaktion när jag hörde det här för första gången, att det är alltså ett helt life science-område med rubriken hälsa, granne med mig. Jag måste dit.
Ja, och det är också spännande investorer i det här.
Ja, men det
får vi säga dem?
Ja, men absolut. Ja. Det är bara att gå in på hemsidan. Ja. Investor har gått in med mycket resurser, och medskapare är det är Astra, Zeneca, nu Next Step Group som bygger det här eller projekterar det. Vi har Sahlgrenska Science, vi har Göteborgs universitet, vi har Chalmers, vi har Lindholmen Science.
Mm. Det är just, alltså det är så spännande att just de här...
Jag ber om ursäkt om jag glömde någon där. Men
man kan som sagt gå in och titta på hemsidan. Ja, och läsa på mer. Mm. Vad heter hemsidan?
Den heter bara goco.se.
Ja. Så att den som är intresserad för det. Men ett helt område har man alltså satsat på i Göteborg.
Ja,
för health.
Ja.
Och där de särskilt ville ha en integrativ del. Visst var det så?
De var väldigt intresserade. Det är det här vi behöver jobba på nu då. De har ett klart intresse för att få in nya aktörer och nya tankar, och det är ju verkligen grundtanken med området. Det finns mycket, man har skapat det med mycket beröringsytor, samverkansytor. Man ska korsa vägarna så att säga, både fysiskt i husen, men också då för att korsa varandras vägar när det gäller de olika områdena som man jobbar med. I området kommer också finnas ett äldreboende, så är ju tanken att när appingenjören på något bolag, techbolag, sitter och går ner och äter lunch, och så råkar han luncha med Nisse 87 och så förstår han honom lite, och så ja, och aktörer från ja, hälso- och life science-områden på alla sätt. Så där håller vi till nu i ett, det som kallas för Clinic House, i ett ja, en del av det här området då, där det finns ett antal vårdgivare. Kan vi säga då.
Och det är privatvård?
Det är privatvård.
Mm, det är väl det som är nackdelen. Det är alltid det här att när inte alla har möjligheten till det. Men ja, det här är privatvård, man söker till er själv. Och vilka olika professioner finns på er mottagning?
På våran, just idag här har vi, idag säger jag, när vi flyttar nu, så har vi, det är jag som osteopat, vi har en legitimerad naprapat, vi har en TCM-akupunktör, alltså verkligen fullutbildad kinesisk medicin. Vi har en myofascial terapeut som, ja, och en zonterapeut.
Så det här håller du på att utveckla?
Ja, men vi håller på att försöka hitta som samarbeten inom Clinic House i första hand här nu då, med de andra aktörerna som finns där, med smärtmottagning och gynmottagning, ortopedi, röntgen, labb, neurofys, fysioterapeut.
Så tanken är att vi ska jobba tillsammans där?
Ja, det är ju min vision sen.
Fanns inte det som en idé från början?
Att, i GoCom? Ja. Jo, dels GoCom, men också den här, de som vi hyr in oss hos nu också, att de har en strävan att få flera vårdenheter att fungera ihop, liksom att, att kunna samarbeta. Så det kommer den här fler tankar på att vi behöver varandra för att skapa en bra vård.
Ja. Så hur känt är det här i Göteborg? Vet alla om det här? Eller?
Alltså man sitter ju i sin egen lilla nördvärld, så det är svårt att säga. Men, nej, men det är ju ett projekt som är starkt internationellt. GoCo vill ju jobba på samma nivå som MIT och Silicon Valley i USA. Liksom det är på den nivån det ska vara. Det ska vara. Mölndal, de ska lyfta det.
Mölndal versus Silicon Valley.
Ja, precis. Ja.
Typ, eller samma bindestäck. Ja, okej. Vad spännande.
Ja, men det är spännande. Ja. Och jag känner att det finns ju sån fin möjlighet för integrativ medicin att kunna utvecklas i det i området och där vi är nu.
Det är ett väldigt gott initiativ, och att Göteborgs kommun...
Ja, i Mölndals kommun då.
Mölndals kommun, förlåt mig. Att de gör det här initiativet.
Ja.
Alltså det ligger ju väldigt väl i tiden.
Ja, om 3-4 år var det nu, när det är färdigbyggt mer eller mindre området, kommer att jobba mellan 7-8 tusen personer i området. Så det är ju en resurs för kommunen och för hela regionen.
Och nu är ni där?
Nu är vi där. Och för att koppla tillbaka till osteopatin lite då, så att osteopatin i sin egen form är ju så integrativ, tycker jag. I och med att man tar med de här delarna, så många delar som varje terapeut har kompetens att göra, liksom, men det kan ingå i ett osteopatiskt perspektiv, som, eftersom det är mer i grunden är en filosofi än tekniker. Och det är viktigt att ha med sig. Det är ett tankesätt, en förståelse för kropp, fysiologi, anatomi, neurologi, ortopedi, förhoppningsvis en del psykologi. Alltså människan. Och kan vi, ju större förståelse vi har för ju fler delar som är möjligt, ju bättre resultat blir det. Jag kan inte förstå det på något annat sätt.
Nej.
Men oavsett hur bra och duktig osteopat man är, så behöver man andra professioner som är duktiga på sina områden.
Verkligen. Så är det. Vi behöver samverka.
Ja.
Så är det naturligtvis. Och med det sagt, hur kommer det sig att just du ville bli osteopat? För jag vet ju att du berättade för mig tidigare då att du började, du gick 4 år teknisk på gymnasiet.
Som alla andra, eller på så här, eller som många andra. Jag gick själv på en kiropraktor, eller ett antal kiropraktorbehandlingar och blev nyfiken.
Hur gammal var du då?
Då var jag i tonåren. Och efter det, när jag jobbat med de här tekniska områdena då några år, så kom något litet sug på att vara testa på massage och bli massör. Och då började jag på en massageutbildning på en skola som heter GGI. Det fanns i Surt utanför Göteborg, där lärarna, två ljuvliga, de har betytt så mycket för mig. Två ljuvliga lärare, Jim och Charles, som var osteopater. Och sen, the rest is
history.
History. Ja, precis. Ja. Sen var jag fast.
Ja.
Helt fascinerad över hur de resonerade och vad de kunde hjälpa till med.
Och du har gjort väldigt stora saker som vi har nämnt. Du har liksom utbildat dig här, du har startat hälsosjälen, du har varit rektor, du har undervisat, du har varit i Tyskland, du har varit i Norge. Och sen har du också varit med i Förening för hela barn.
Precis. Och splittrat det lät.
Du har varit engagerad. Ja, du har engagerat dig på olika sätt.
Ja, men så är det. Jo, så det i den här frustrationen som faktiskt var rätt stark under en period där, att vi inte får behandla barn under 8 år i Sverige, så bildade vi en förening som heter Hela Barn. Arbetade väldigt aktivt några år, fick rätt mycket medlemmar faktiskt, privatpersoner då, som stödde oss. Och vi blev också inbjudna till vad heter det, UNCRC, alltså Child's Red, vad heter det? FN:s organisation för barnens rättigheter, säger vi, slipper jag översätta. Och blev inbjudna där på konferenser och seminarier, och de fick reda på situationen i Sverige, tyckte att det här inte rimmar överhuvudtaget med hur det fungerar internationellt, och skrev brev till Sveriges regering, officiella brev, vilket gjorde att det inte hände någonting nu heller, tyvärr. Så vi kämpade och jobbade ett tag där. Men nej, det är av någon anledning väldigt hårdnackat. Tyvärr fortfarande. Många i stort sett av resten av världens länder har föräldrar rätt att bestämma behandling för sitt barn. Jag vänder gärna på det här, så att alla som lyssnar som är föräldrar, ni har inte rätt att välja behandling för era barn i Sverige. Det är faktiskt så det ser ut. Ni kan skicka ut dem utan kläder i snön. Ni kan hälla Coca-Cola i nappflaskan. Det är inte bra. Men ni får inte gå till en osteopat eller en akupunktör för att få barnets hälsa att bli bättre.
Nej, så är det. Och det kan kosta de som inte håller sig, eller nu... Det är faktiskt så, måste jag säga, att de allra flesta i Sverige håller sig ju till att inte behandla barnen under 8 år.
Ja, faktiskt. Så är det.
Men om det är någon som inte skulle göra det, så kan det kosta den terapeuten väldigt mycket.
Ja, det är ju olagligt. Så jag vet inte direkta verkningarna av det, men får ju inte göra det.
Nej. Förlåt.
Nej, en tanke bara för att komma och tänka på, bara för att visa hur etablerat det är. Både i Europa är det extremt vanligt, som jag sa. Man är alltså inne och behandlar prematurt, alltså för tidig födda, för att det är mjukt och har så fin effekt. I USA så finns det ungefär 50 000 osteopater, men där har det gått I deras läkarutbildning så väljer man att bli en MD, alltså Medical Doctor, eller DO, Doctor of Osteopathy. Men ungefär 25% av USAs osteopater är osteopater. Men det är en försvinnande promilledel som jobbar med manuell medicin. Så man kan alltså vara osteopat, DO och vara kirurg eller ortoped eller neurolog eller vad som helst. Men man har kanske ändå en lite mer helhetsförståelse av kroppen och människan. Mm. Så det är ändå lite intressant. Det finns över 40 college och universitet som utbildar osteopater.
Mm.
Så det är extremt etablerat.
Mm. Mm.
Men har så svårt att komma in i Sverige.
Mm.
Vi är ungefär 400 tror jag i förbundet idag.
Idag mm. som jobbar som osteopater. Ja. Hur ser marknaden ut då? Hur många kommer privat?
Ja, jag är ju lyckligt lottad så jag har jobbat sedan många år så jag är full mottagning.
Mm.
Men jag vet inte hur många, men de som går ut skolorna nu eller har gått ut skolorna får ju, om de etablerar sig på bra ställen så har de jättemycket att göra.
Mm.
Speciellt om man jobbar ute i landet utanför storstadsregionerna.
Mm.
Så blir man ofta överbelamrad för att det är ett stort behov.
Mm. Ja, det är ju det. Apropå stressen som pågår där ute och så.
Mm.
Mm. Ja, vad spännande. Och då tänkte jag så här att jag tror att våran tid börjar gå mot sitt slut.
No!
Och därför så skulle jag vilja att innan vi avslutar, ja, det är verkligen oh no.
Ja, ja.
Men innan vi avslutar så skulle jag fråga dig, är det någonting vi har som vi inte har berört eller pratat om?
Mängder,
ja.
Skulle jag säga då. Men jag skulle bara kanske vilja plocka fram det här att dels så har WHO har ju väldigt tydliga riktlinjer för att de står för att det som de kallar traditionell medicin och konventionell, vår vanliga medicin, behövs och kommer att behövs i framtiden för vår gemensamma hälsa och välfärd. Och sen så jag tycker det är så underbart uttryck från Johan Holmsäter som är Friskis grundare. Jag lyssnade på hans sommarprogram för några år sedan och då sa han, det är ett sånt här ögonblick som man känner, det händer någonting i hela systemet, det tjongar till i huvudet när jag hörde den meningen. Du tror inte, sa han, att du är inbillningsfrisk. Ja, och då kände jag att nej, men nu fattar jag någonting. Vi kan vara sjuka och sen så strax ovanför den här sjuknivån finns en linje där vi inte är sjuka. Men 10 steg upp är där vi är friska på riktigt. Och håller vi oss bara över linjen där vi inte är sjuka, då är vi inbillningsfriska.
Mm. Mm.
Så min strävan är ju att alltså, vi vill ju ha så många friska på riktigt som möjligt.
Mm. Det är hälsoekonomiskt. Och vi har en sån tung belastning på hälso- och sjukvården idag. Så att det är inte smart att inte ta in de komplementära metoderna som kan hjälpa till med där vi kan hjälpa
och avlasta.
Till.
Och avlasta. Det är de är bra. Avlasta. Sjukvården är fantastisk på allt akut.
Ja,
och fortsätt.
Och specialist. Och jag går gärna absolut. Dit. Finns det inget kontroll. Alltså,
ingen motsättning på det sättet.
Det finns ingen motsättning mellan, utan det är plus, plus, plus.
Mm.
Om vi kan jobba tillsammans helt enkelt. På rätt utgångsläge.
Ja, kan vi enas om det?
Ja, det gör vi. Det gör vi.
Ja.
Leif Widerberg, stort varmt tack för att du ville komma hit och gästa våran podd. Och vi har ju pratat tidigare, så kanske kommer vi ner till er framöver.
Det låter jättebra. Tack snälla för inbjudan. Så fint att vara här.
Tack. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.